ämnen så att jag skulle predika den här söndagen. Och när jag såg i min almanacka så såg jag att det var fars dag. Jag tänkte att man måste ju ha ett fars dagstema på något sätt en sån här dag. Så det blir det faktiskt. Men ja, inte bara fars dag. Lite dumt kanske i början så här, men fars dag, det låter som en väldigt gammal och fin högtid, inte det? Fylld med traditioner och värdighet och historia. Fars dag. Jag är en ganska gammal man, men jag har aldrig kallat min far far, utan alltid pappa. Eller farsan när han blev äldre. Farsans dag, ja. Det låter inte så lite lika högtidligt kanske. Eller pappas dag låter också lite tafast på något sätt, eller hur? Eller mammas dag säger man inte heller, utan inte morsans dag heller, som jag har min mamma och morsan här massor med år innan hon dog. Men mor, aldrig. Men mors dag är ju också en fin dag. Men det är inte så jättegammal tradition egentligen. Det är ju ganska unga historier här med mors dag och fars dag. Och det är ju ganska mycket kommers över det hela egentligen. Och det hör ju då att när fars dag uppfanns i USA för 100 år sedan ungefär, så hade man det faktiskt i juni månad. Men mors dag uppfanns lite innan dess, några år innan. Och då hamnade det i maj, och då blev det för mycket att ha en stor affärsgrej då i maj. Och sen en stor affärsgrej, typ av slipsar och byxor och skjortor och grejer i juni. Det var bättre att man flyttade den till november då. Så det är bara kommersiella intressen bakom allt det här egentligen. Fast det är ändå fint att fira fars dag, tycker jag ju. Och jag har nya byxor på mig som jag fick av min fru. Ja. Nog med dumheter och skämt. Gud som vår far. Och tänker man ju på fader vår. Du som är i himlen. Vår fader, du som är i himlen. Låt ett namn bli heligt. Och jag tänkte stanna för de här tre första fraserna på den här Herrens bön idag. För ganska många år sedan när någon pratade i predikade i kyrkan eller någon bibelstudium som jag hörde, då sa man det här med far, Gud som far, kan man ju inte använda längre. Därför att flesta av oss har ju ganska dåliga fäder egentligen. Många fäder är helt borta ur bilden. Har aldrig funnits där kanske inte med. Eller så är de ju sup ut eller misshandlare eller på annat sätt oskötsamma som fäder. Så att kalla Gud för far, det är ju alldeles fel tankar. Och det tror inte jag det är så egentligen. Det finns fäder som inte sköter sig, men det finns också goda fäder. Det finns mödrar som inte sköter sig. Men det finns också goda mödrar. Så att vår erfarenhet finns ju där i båda fallen. Men vi har också en bild av idealet bakom vår erfarenhet. Det finns en bild av den goda modern, den goda fadern. Och en sån bild förstärks ju ganska ordentligt nu i början på september. När vi läste i tidningar på morgonen, eller hörde på nyheterna på morgonen, om den här familjen i Esbyn i Hälsingland. En mamma med 6 barn och det brann i huset och bodde på övervåningen. Och mamman lyckas alltså få den äldsta pojken att komma ur balkongen och hämta en stege. Och hon går då ut 5 gånger och hämtar de andra barnen. Som alla klarar sig något sånär skapligt, men hon själv blir illa bränd, mamman. Och den här hjälteberättelsen på något sätt ger oss en förståelse av vad det egentligen är att vara mor. Och kanske också vad det är att vara far. Vår fader. Traditionellt så ser man ju fadern som en slags beskyddare, försvarare. Också en som kanske skaffar mat till familjen, försörjare. Jägare för bonde, för kanske industriarbetare, tjänsteman, tjänstekvinna, lärare, läkare. Men på sätt en som drar då föda till boet på något sätt. Och modern är ju då traditionen som vårdar, visar ömhet, tar hand om barnen. Gud, vår far. Det är egentligen ganska förvånande att just det uttrycket Gud som vår far, det är en bild naturligtvis. Gud är ju bortom far och mor. Men Gud som far är en ganska ovanlig bild egentligen i första delen av Bibeln. Det står ibland att, om Gud att han är Israels far. Men det är ovanligt. Men när Jesus kom in i bilden, i evangelierna, då plötsligt blir fadern ett centralbegrepp. Jesus använder fader om Gud över 100 gånger i evangelierna. Och han ger på något sätt en förståelse för fadern som man inte har egentligen i tidigare. Men om man tänker tillbaka till skapelsens begynnelse i första Mosebok, första kapitel, så står det ju ganska märkligt egentligen att Gud skapar människor till sin avbild. Som man och kvinna skapar han. Så på något sätt i den ursprungliga skapelsen så är mannen och kvinnan tillsammans en avbild av Gud. Så på något sätt måste ju Gud ändå återspela sig i mannen och kvinnan idag. I alla fall i den ideala mannen och kvinnan. I den ideala pappan och mamman. Och det är därför som vi har en bild av det här, att det finns ändå en far, en mor som är idealisk, perfekt, bakom allt samma, för det är Gud själv på något sätt. Den första bilden kommer fram nu här, ska jag bläddra själv sen, tänkte jag. Men, ja, jag har inte med den här kanske. Oh, 27. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade henne, som man och kvinna skapade han den. Och så kommer en mycket, mycket märklig vers här, psalm 94, vers 92, som inte finns i våra biblar, men det är alltså skrivfel, 22. 94, 22. Herre är min trygga borg, min Gud är min klippa och min tillflykt. Vi ser ju ändå att Herren, Gud, är ju en slags fadersgestalt, en ideal fader som beskyddar, bevarar, hjälper. Vi har den här. Herren bevarar dig från allt ont. Från allt som hotar ditt liv, Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Alltså det är den perfekta fadern som Herren ändå är. Om min far och min mor överger mig, ska Herren ta hand om mig, ta sig an mig. Alltså, Gud är ju bättre än även vår bästa mamma och pappa. Han överger oss inte, han tar sig an oss. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Alltså det är ju moderns roll nu som Herren har här, ömheten. Och när Lina Sandén skrev den här sången vi sjöng alldeles nyss här, bort en dag, så stod det moders hjärta från början. Men så ändrar man det sen till faders hjärta. Gud är både far och mor för oss. Visar både omsorg och kärlek, men också beskyddare och bevarare. Gud är både vår pappa och mamma, vår far och vår mor. Men bara i positiv bemärkelse. Vår ideala far, vår perfekta mor. Gud är nära oss som en far borde vara nära sitt barn, som en mor borde vara nära sitt barn. Gud är en personlig Gud, en god förälder. Och vi får kalla honom vår far. Vår far, fader vår. Eller om vi tycker det är bättre, vår mor. Det spelar ingen roll. Han är både vår far och vår mor. Men han är vår personliga förälder. Perfekta föräldern. Ja. Du som är i himlen, vi kan sträcka ner det här ett ögonblick bara. Om du bara tar bort så fram korset igen så slipper jag tänka fel. Ja, så. Himlen. Du som är i himlen. Det är ett knepigt ord det här med himlen. Det har ju olika betydelser. Vi har månen på himlen, vi har stjärnorna på himlen, himlavalvet. Det som då skenbart ser ut som ett valv över jorden, atmosfären, rymden, där det rör sig då. Fåglar flyger i skyn och sen så är det stjärnor och månen och sånt längre bort. En plats på något sätt. Men det är också en plats som är en boning för det gudomliga. Något som är kanske mer ett tillstånd än en plats. Det är inte geografisk plats i den meningen. Utan det är mer en tillvaro som inte är här. Boningen är tänkt boning, sorry, i pressboken. En boning för det gudomliga och för de saliga. Ett tillstånd, en salig tillvaro med Gud efter jordelivet. Jag vet inte hur jag har jobbat med dating-sajter och så, men jag har en nära bekant till mig, en nära släkting till mig som faktiskt blev gift genom Sjunde himlens dating-sajt, som är en kristen webbsida. Lyckligt gift med 3 barn idag. Sjunde himlen är en slags högsta tänkbara tillstånd nära Gud, sjunde himlen. Och nu kommer den här versen, kan jag ta fram den nu? Från Hebreerbrevet som är en väldigt intressant citat. Hebreerbrevets författare citerar en saltarsalm här, psalm 102. Men den salmen är om Gud, Fadern, Herren, Israels Gud. Men här tillämpas den på Jesus, Herren Jesus. Så här skriver han. Du Herre lade i tidens början jordens grund och himlarna är dina händers verk. Det ska förgås, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en mantel. Du ska rulla ihop den som en klädnad. Ja, som en mantel ska det bytas ut. Men du är densamme. Dina år har inget slut. Alltså, Herren är ju bortom vår tillvaro. Han är inte en del av sin skapelse. Gud, vår far, himmelska far, är utanför tid och rum. Han fanns innan världen skapades. Han lever i evigheters evighet. Han är alltid i kontroll. Himlen är alltså något annat än jorden. Och Gud i himlen och far i himlen finns en annan slags dimension än våra vanliga fäder och mödrar här på jorden. Alltid i kontroll. Så skriver Saltarsam. Han håller natt och dag, sol och måne i sin hand. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn. Och i ordsboken, han leder kungens tankar som vattenflöden och styr dem som han vill. Alltså det här himmelska perspektivet är något man vänder sig till när man säger vår fader, du som är i himlen. Man fokuserar på något annat än det som är här omkring i den här världen. Och det är det här som vi får uppleva då i Uppenbarelseboken på ett speciellt sätt. Johannes får alltså en inblick i inte bara framtiden som man ofta läser som, utan i himlen. I den värld som redan nu finns, men som kommer att fullbordas en gång vid tidens slut. Och så skriver Johannes: sedan såg jag och se en dörr stod öppen till himlen. Och den första rösten som jag hade hört tala till mig som en basun sa: kom hit upp, så ska jag visa dig vad som ska ske härefter. Ske härefter är ju i tiden, men också i berättelsen, i visionerna, i synderna. Och strax kom jag i hänryckning och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och så vers 4. Mitt för tronen och runt om tronen var fyra varelser som hade fullt med ögon både fram till och bak till. Så en beskrivning lite grann, och så det, utan att vila säger det dag och natt: helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren. Han som var och som är och som kommer. Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, då ska de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten, till du har skapat världen och genom din vilja blir den till och skapades den. Det här är inte bara en framtidsvision. Det här är en himmelsk vision. Då det som skymmer våra blickar här på jorden liksom öppnas upp när Johannes får se in i himlens härlighet. Med fadern, Herren Gud, fadern på tronen. Makten. Omgiven av de fyra väsendena. De som symboliserar på något sätt hela jordens skapelse. Det är fyra är ju jordens tal i Uppenbarelseboken. De fyra väderstrecken. De fyra änglarna i varje hörn på jorden. Skapelsen jublar och tackar och prisar Gud för frälsningen. Och de 24 äldste i Uppenbarelseboken är en bild, en symbol för Guds folk. Tolv stammar i Israel plus 12 apostlar som Jesus skickade ut. 24. De som är grundvalarna i det himmelska Jerusalem. Hörnstenarna. Och Guds folk, de jublar och tackar Gud. Så varje gång som skapelsen hyllar, så hyllar också Guds folk, skaparen, Herren, kungen på tronen. Och det här pågår i evigheters evigheter. Så länge Guds folk finns på jorden. Även nu. Och det blir ännu märkligare och större längre fram naturligtvis när den här tiden är fullbordad. Men det är något som redan nu sker, att skapelsen hyllar sin skapare och Guds folk hyllar sin frälsare. Vi hyllar ju frälsaren och skaparen på tronen. Han som är och var och som kommer. Han som är och var och som kommer. Före all tid och efter all tid. Före all skapelse och efter all skapelse. Om vi går fram ett par kapitel i Uppenbarelseboken och kommer till en annan vision som då Johannes får. Sedan säger han så här. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Det stod i tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst. Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Alltså, Guds frälsta skara får jag nu vara med i den stora framtidsvisionen och tacka Fadern för frälsningen. Han och lammet. Den här lovprisen, hyllningen, blir mycket större sen i den nya skapelsen, den nya jorden som Jesaja profeterar om och som också Uppenbarelseboken beskriver längre fram. Och jag tror att det här måste vara en bakgrund till nästa punkt i min predikan. Låt ett namn bli helgat. Sträcker jag ner det här och visar den här bilden på korset igen. Låt ett namn bli helgat. Namn har ju något helt annan tyngd i Bibeln än det har i vår kultur. Även om namn är viktigt även idag. Jag har ju berättat om Abram som blev Abraham när Gud gav sitt löfte. Hög fader blir fader till många, många ättlingar, många folk. Eller vi har Jakob, han som då var bedragaren, han som håller i hälen, som fiftade och hade sig, som blev Israel efter kampen med Gud, han som kämpar med Gud. Alltså det är en tyngd i namn i Bibeln, i den kulturen. Och det har att göra med att namnet inte bara står som en slags etikett på en person som håller isär folk i folkbokföringen eller på annat sätt. Utan namn har alltså en funktion som, alltså personen som bär namnet symboliseras av namnet. Namnet alltså på något sätt representerar den här personen. Guds namn visar vem han är. Och hur han är. Och vad han gör. Därför Guds namn måste bli helgat, hållas helt. Och hur är då Herren, om man ska sammanfatta det bara på rader? Jo, Herren Gud är rättfärdig. Eller rättvis, eller han är oväldig. Han dömer folk med oväld, står det. Han råder folk med oväld, med rättfärdighet, rättvisa, med balans. Han är omutlig sann. Det är ena sidan. Det andra är att han är också kärleksfull och barmhärtig i allt han gör. Och det här är evigheters evighet. Han är evigt och oföränderligt rättfärdig. Han är evigt och oföränderligt kärleksfull. Och det här, Guds rättfärdighet och Guds kärlek, det sammanstrålar på ett särskilt sätt då i Jesus och hans frälsningsverk på korset. Det är själva fokus på något sätt. Gud är inte bara vår far som är i himlen. Han är också vår frälsare i Jesus Kristus här på jorden. Jesus som var ordet, var genom hela världen skapades. Han som blev människa i historien, i geografin, i romarriket. Liten stad, Betlehem, i en bortglömd knepig provins, Judén. I ett mystiskt rike, Herodes den store, och romarriket över det. I den tiden blev Gud människa i Jesus Kristus. Inte bara det, han blev också vårt syndoffer, skriver Paulus. På Golgata. Genom honom har vi frälsning för vår synd, förlåtelse för våra synder, befrielse från vår skuld. Men Gud i himlen är inte bara Gud, vår fader i himlen. Han är också, och inte bara Jesus Kristus heller, han är också Guds helige ande som bor i oss. Jag som tror på Jesus som vår frälsare. I oss flyttade Guds helige ande in för sin boning i oss. Och i vår gemenskap som församling. Gud bor i sin församling genom sin helige ande. Gud bor i var en av oss som tror genom sin helige ande. Det intressanta är ju då att treenigheten, fast vi är med i skapelsen, var ju Gud som använde ordet och andens vind som svävade över skapelsen i vattnet. Och samma treenige Gud finns ju med i den nya skapelsen, i vår frälsning, i vår nyfödelse som Guds barn. Johannes, kan du ta fram den? Johannes 1 och 12. Men de som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Att tro på Jesu namn, frälsarnamnet, han som har det namn som är över alla namn, han som har Guds namnet, att tro på honom, det ge oss rätten att bli Guds barn. Romarbrevet. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Anden i våra liv visar att vi är Guds barn. Och Johannes 3:1. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Alltså, vi har tre... Ja, det är vi också. Alltså, treenigheten finns med i den nya skapelsen, i vår frälsningsskapelse som Guds barn. Vi föds till Guds barn genom att vi tror på Jesus som vår frälsare, Guds son, världens frälsare. Genom att vi, den helige ande, Guds ande, bor i oss, har sin boning i oss. Sonen, anden, fadern. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Helgat var det ditt namn. Helgat var det ditt namn. Vad innebär det alltså? Kan man undra. Jag tror att det är många aspekter på det här, men en sak som man börjar med i alla fall är att på sätt prisa Gud för den han är. rättfärdig och kärleksfull, trofast och sann. Att prisa Gud för vad han gjort och gör. Han skapar, han ger liv, han ger föda sin skapelse. Han frälsar, han skyddar och bevarar, han tröstar och uppmuntrar. Han vägleder och utrustar, han uppenbarar sin vilja. Och han har all makt, visar all makt. Men också tror jag det innebär att bekänna att vi tillhör honom. Och hans folk. Att vi är en del av den stora vita skaran i förtronen som tackar Gud för skapelsen, för frälsningen, för att han är den han är. Han som sitter på tronen. Men jag tror också att det innebär att överlåta sig till honom och hans rike. Att på något sätt hänge sig åt att tillhöra honom och hans rike. Genom att Guds ande på något sätt forma oss, inte bara bo, men forma oss, utrusta oss, använda oss och göra oss mer och mer till hans sons avbild. Det är andens uppgift, en andens uppgift till oss är att forma oss till sonens avbild. Jag tror också att det handlar om att som Guds rikes medborgare leva som Guds barn här i världen. Att på något sätt genom våra liv och det vi gör och det vi, vårt vardagsliv speglar Guds rikes kärlek, rättvisa, rättfärdighet, sanning, omsorg. Och kanske också arbeta för att Guds rike ska bildas ut till fler människor, till andra nya folk och nya länder. Eller att också att vänta på Guds rikes fullbordan. Jag tror också att det fanns med då när Jesus lärde sig lärde att be Fader vår, så var det med det här att låta Guds namn bli helgat, att fler och fler får vara med och vänta på Guds rikes fullbordan. Det här blir ju många andra predikningar som ni vet, som ni märker, så det ska vi inte göra idag, utan vi ska stoppa här med att Gud är vår far och vi är hans barn. Du, vår fader, som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Och bara några korta avslutningsfrågor till mig och till er och så allihopa här. Hur är det med oss idag? Hur har du idag? Hur har jag idag? Är Gud vår far? Lika nära, lika kär som världens bästa pappa, världens bästa mamma. Hur är vi oss idag? Är vi Guds barn idag? En boning åt Gud och hans helgande. Hur är det med oss? Prisar vi Herren? Prisar vi Gud, vår far, för att han är vår far i himlen? För hans makt och härlighet? Prisar vi Gud idag för att han är vår frälsare, vår hjälpare, vår tröstare, vår husvalare? Helgar vi Guds namn idag genom det liv som vi lever? Är det ett liv som ärar Gud och spelar Gud? Det här är ju knepiga frågor och väldigt svåra frågor egentligen för oss allihopa. Men jag tror att det är väl som Gud vill säga lite grann med den här predikan kanske. Eller som jag tror Gud vill säga med den här predikan. Är att det här med att vara Guds barn och att han är vår far. Inte bara härligt men också förpliktigande. Jag ställer oss inför den här frågan dagligen. Om vi nu ber Herrens bön varje dag. Många av oss gör det. Vad innebär det att vara Guds barn och att han är vår far i den här tiden? Och det är något vi får leva med och arbeta med som Guds folk och som enskilda kristna. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du ändå vill tala med ditt ord till oss. Trots lite förvirrade tankar och lite ditt här. Herre, vi tackar för att du är vår far, världens bästa pappa. Världens bästa mamma. Och vi tackar dig för att du är vår frälsare. Skapar och frälsare. Du upphåller våra liv. Vi tackar dig för ditt rike, Herre. Vi låter ditt rike få växa in i våra liv. In i vår församling. In i vårt samhälle. Ut över världen, Herre. Och Herre, kom tillbaka med härlighet. När den dagen är inne. Och hjälp oss, Herre, vara redo då. Var beredda på att ditt rike en dag blir fullbordat. Nya himlen och nya jorden. Men redan nu idag får vi leva i den nya skapelsen genom din frälsning och din förvandling. Tack för det, Herre Jesus. Och så med oss allesammans här och vi välsigna oss den här veckan som ligger framför. Amen.